inte på något sätt de första att ställa de frågorna. Det är ju samma frågor som människor har ställt under alla århundraden och i alla kulturer. Så tänker vi på de här frågorna. Vi vet ju att en dag så ska vi dö. Församlingen i Korinth, som Paulus brevväxlar ganska flitigt med, de ställde också de här frågorna. Och Paulus skriver till dem i första Korintherbrevet och försöker svara på en del av frågorna. Och framför allt i det 15 kapitlet. Och det ska vi läsa idag. Och jag har valt att använda The Message idag. The Message är ju en bibelparafras, alltså inte helt en översättning. Men ibland så tycker jag att det är skönt att läsa med lite ny språkdräkt och så. Och det blir ganska många bibelverser idag, men de kommer upp här allihopa, så ja, jag tror att det ska funka. Så har jag en fröpåse med mig. Det här är rosenskära frön. Och vi ska tillsammans prata lite grann med de fröna idag. Vi ska ha en liten dialog med dem. Fråga dem hur det känns att vara i en fröpåse. Ja, vad man tänker. Vad man känner. Finns det ett liv utanför fröpåsen? Nah, det kanske man inte är så säker på. Första frågan som Paulus tar sig an, det är den här. Finns det en uppståndelse från det döda? För i Korinth så fanns det människor som lärde ut att livet med Jesus, det är bra. Men det finns inte någon uppståndelse från det döda. Alltså döden är punkt slut. Så nu lever vi här och nu och det är bra. Och sen så är det inte så mycket mer med det. Ungefär som ett frö skulle kunna tänka att ligga i den här fröpåsen tillsammans med en massa andra frön. Nej, men det är rätt mysigt. Vi har det bra här. Jag är rätt så nöjd i min lilla fröpåse. Ja, jag har allt jag behöver här. Alltså det känns helt absurt att tänka sig att livet skulle kunna vara utanför fröpåsen. Det låter ju helt knäppt. Så det kan jag inte tänka mig. Men det är inte så Paulus svarar korintierna. Nej, han skriver så här i vers 12-14. Om ni trodde på budskapet att Kristus lever, att han har uppstått från de döda, varför finns det då de som säger att det inte blir någon uppståndelse? Utan uppståndelse, ingen levande Kristus. Allt hänger på det. Om Kristus inte har uppstått var allt vi sa bara munväder. Och ni skulle ha byggt hela ert liv på en illusion. Paulus säger att grunden för att tro på att de döda ska uppstå, det är ju att vi tror att Jesus har uppstått. Det är själva grunden. Och Paulus skriver att Jesu uppståndelse, det är själva beviset för att vi också kan uppstå. Kunde Jesus uppstå? Ja, men då kan vi uppstå, säger Paulus. Även om det är jättesvårt att föreställa sig hur det skulle kunna gå till eller vad det skulle kunna innebära, så är det ändå möjligt. Vi ska uppstå därför att Jesus har uppstått. Så frågan blir ju då om du tror att Jesus har uppstått. Om du tror att Jesus lever. Tror du att graven var tom? Tror du att de här soldaterna, det var många soldater som vaktade den stängda graven. Tror du att de inte klarade av sitt jobb? Tror du att det var tre kvinnor som kom där på natten och lyckades rulla undan den stora stenen och bära ut Jesu kropp och säga han har uppstått? Hur troligt är det? Eller tror du att apostlarna som i princip allihopa gav sitt liv för att de förkunnade att Jesus var uppstånden? Tror du att de inte hade gjort en så stark upplevelse av en levande Jesus att de faktiskt var beredda att gå i döden för det? Går man i döden för något, då är man hyfsat övertygad skulle jag vilja säga. De hade mött honom och Paulus skriver till korintierna så här. Han visade sig levande för Petrus och sedan för sina närmaste anhängare och sedan för över 500 av sina anhängare på en gång, varav de flesta finns bland oss. Ja, Paulus går ju så långt att han säger att om vi inte tror på detta, då har vi byggt vårt liv på en illusion. I Bibel 2000 står det att då är vi ömkansvärda. Alltså jag gillar det ordet. För det är liksom, man hör på det vad det betyder. Ömkansvärd. Ja, det är synd om dig. För du missar alltihop. Du är ömkansvärd. Nu ska vi göra en liten övning här. Här har jag fröpåsen. Nu tänker jag att lite grann där ni sitter så kan ni bilda små grupper. Och så kan ni prata med varandra. Vad tror du att det här fröet behöver höra för att förberedas för att sås i jorden? Vad behöver du säga till det här fröet för att hjälpa det? Prata lite grann, ni behöver inte redovisa sen. Oj, oj, oj. Det var mycket ni har att säga till fröet. Tack. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Jag tror ju att det påverkar livet för fröet i påsen. Om den vet vad som händer sen. Och tack för att ni har hjälpt den att förstå det nu. Jag tror att det påverkar dig och mig också. Om vi har ett hopp för evigheten. Det påverkar livet här och nu. Nu tar vi nästa fråga som korintierna hade. Den var så här. Hur och när kommer uppståndelsen att gå till? Det undrade korintierna. Och det undrar jag med. Alltså hur skulle det kunna gå till? Hur blir det med dem som har dött för så länge sedan? När ska det här ske? Och Paulus svarar två bibelställen i det här kapitlet. Det första är i vers 23. Han skriver så här. Men vi får vänta på vår tur. Först Kristus, sedan de som är med honom när han kommer tillbaka. Det här handlar om när Jesus kommer tillbaka. Och sen fortsätter han i vers 52. Och där står det så här. På en signal från himlen kommer de döda att resa sig och stå upp ur gravarna utom räckhåll för döden för att aldrig mer dö. Samtidigt och på samma sätt kommer alla att förvandlas. Förvandling är nyckelordet här. Jesu återkomst och förvandling. En förvandling som sker vid ett givet tillfälle. Hur ska det gå till? Det blir förvandling. Det här skapar ju lite nya frågor. Hur ska vi se ut? Som nu? Eller som när vi dör? Eller i 20-årsåldern? Jag har en syster som dog när hon var en dag gammal. Jag försökte räkna ut hur många dagar jag har levt. Jag tror det blev ett par hundratusen någonting och lite mer. Alltså, hur blir det? Ett långt liv och ett kort liv. Hur blir det med kroppen egentligen? Och detta undrade korintierna också. Och detta är den tredje frågan de ställer till Paulus. Hur blir det med kroppen? Vi läser vers 37. Någon skeptiker svarar säkert. Visa hur uppståndelsen går till då. Förklara, beskriv. Hur ser den där uppståndelsekroppen ut egentligen? Men man behöver bara granska frågan för att se hur orimlig den är. Hur ska jag kunna beskriva något som ingen har upplevt ännu? Men jag kan ge er en jämförelse. En man begraver ett till synes livlöst frö och snart kommer det upp en grönskande växt. Fröet och växten är inte ett dugg lika. Ska vi se. Hur skulle man kunna gissa sig till hur en tomat såg ut bara genom att titta på fröet? Det som hamnar i jorden liknar inte alls det som kommer upp ur den. Och uppståndelsekroppen kommer också att skilja sig mycket från den begravda kroppen. Mm. Först så säger Paulus att frågan är fullständigt orimlig. Mm. Men sen gör han ändå ett försök att ge ett svar och han använder en bild. Han använder en fröpåse, så det här är inte ett eget påhitt. Jag har tagit den från en bra källa. Mm. Fröet som sås och som uppstår i en ny kropp, i en ny form. Och vi stannar lite grann inför den bilden nu och så jämför vi också med Jesu kropp före och efter uppståndelsen. Och det första vi kan säga då, det är ju att det handlar om samma identitet. Alltså det är precis samma DNA i det här fröet som det är i en rosenskärablomma. Men det är annorlunda mot en ringblomma. Det är olika. Men fröet här och rosenskäran, det är samma DNA. Det är samma identitet. Och det var samma Jesus som uppstod. Alltså lärjungarna kände igen honom. Men det var inte Mose, det var inte Salomo, det var inte David. Det var ju Jesus som uppstod. Så det säger oss att på något sätt har vi kvar vår identitet efter uppståndelsen. Jag blir inte Daniel Rundqvist. Jag kommer att fortsätta att vara Elisabeth Rambrand. Vi blir inte någonting annat. Även om fröet och blomman ser olika ut så är det samma identitet. Det andra jag kan säga utifrån den bilden, det är att det handlar om kontinuitet. Att det liksom hänger ihop. Det är likheten mellan den kropp som dör på korset och den kropp som uppstår. Det är inte bara var Jesus som personlighet, utan de kände igen Jesus. De kände igen hans kropp. De kunde äta med honom. De kunde prata med honom. Det fanns kontinuitet. Och det tredje som man kan säga från den här bilden är ju att det finns en diskontinuitet. Det är skillnad på fröet och blomman. Det är jättestor skillnad. Och det var skillnad på Jesu jordiska kropp och hans uppståndelsekropp. Man kan ju förundras över de där Emmauslärjungarna som promenerar med Jesus, som pratar med honom och inte fattar att det är han. Alltså någonting är det som inte är likadant ändå. Och han beter sig inte riktigt likadant som innan. Han går genom stängda dörrar, det hade han inte gjort förut. Diskontinuitet. En del var annorlunda. Så det kan vi vänta oss vad gäller kroppen. Det blir inte riktigt likadant. Men det blir ändå ett igenkännande. I första Korintherbrevet återigen då, så står det så här i vers 42. Den döda kroppen som vi sår är inte vacker, men den levande som kommer upp blir praktfull. Den vi sår är svag, den som kommer upp får alla krafter. Den vi sår är naturlig, den vi får blir övernaturlig. Samma frö, samma kropp, men vilken skillnad mellan det fysiska som föregås i döden och det andliga som uppstår i odödlighet. De här svaren ger Paulus till korintierna. Och jag tänker att det påverkade deras liv. Att veta att det finns en uppståndelse. Det finns ett liv efter döden. Det är kroppen som ska uppstå. Det ska ske när Jesus kommer tillbaka. Och jag menar att det är viktigt att ibland vara medveten, ibland alltid vara medveten om sin egen dödlighet. Jag tror att det är bra att ibland tänka på döden. Jag tror inte det är bra att tänka på döden jämt. Absolut inte. Men ibland är det faktiskt bra att tänka på döden. Det påverkar oss. Och att veta att det finns liv efter döden. Att det finns uppståndelse. Det skapar så mycket hopp åt oss. Här skulle jag kunna avsluta och säga att det här var de tre frågorna som korintierna hade. Och en bra predikan ska ha tre punkter. Men det finns ju fler frågor som inte korintierna ställde just i det här sammanhanget. Och jag tänkte faktiskt beröra åtminstone en av dem också. Och då blir det den här frågan. Hur ser det ut i himlen? Det är en ganska vanlig fråga. Ofta tänker vi att himlen ska vara som det bästa på jorden. Och det är inte så konstigt. Det är ju det vi känner till. Det är ju så långt som våra tankar och våran fantasi sträcker sig. De som tycker om katter tänker att det måste finnas katter i himlen, annars är det inte bra. De som tycker om natur, de tänker himlen, fina vandringsleder, utsikter, solnedgångar. Ja. När jag bodde i Kongo så hörde jag en predikan om att i himlen kommer vi allihopa att få plåttak på våra hus. Den tyckte jag var bra. Alltså, faktum är ju att Bibeln talar ju inte om hur himlen är. Mer än i några bilder som är begränsade, men där man försöker bara använda de finaste orden man kan komma på med ljus och guld och pärlor. Alltså språket begränsar. Däremot så står det vad som inte finns i himlen. Och vi läser det ifrån Uppenbarelseboken. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden är borta för alltid. Inga fler tårar. Inget mer jämmer. Ingen smärta. Den gamla ordningens lidande är borta. Och jag skulle kunna fylla på med lite mera ord här. Ingen frustration. Ingen stress. Ingen ångest. Ingen besvikelse. Ingen ensamhet. Inga brutna löften. Ingen osämja. Ingen hopplöshet. Ingen otillräcklighet. Inga missförstånd. Så det är lättare att förstå vad som inte är i himlen än vad som är där. En sak vet vi, Jesus är där. De som har gått före är där. Det räcker för mig. Så finns det en vanlig fråga till. Och jag tvekade om jag skulle ta med den eller inte. Och nu gör jag varken eller. Det handlar ju om den här frågan. Var är de döda nu? Du vet, Jesus säger ju till rövaren på korset. Idag ska du vara med mig i paradiset. Och samtidigt så har vi ju läst om att uppståndelsen den sker när Jesus kommer tillbaka. Så då kan man ju börja fundera lite grann. Var är de döda nu? Och du förstår, jag ska inte svara på den frågan. Nej. För den kräver lite mer tid. Men du ska få en bibelvers som du kan fundera över. En spännande bibelvers. Det är Jesus som säger den i Lukas så här. Gud är inte en Gud för döda, utan för levande. Ty för honom är alla levande. En superhäftig vers. Gud är inte en död för döda, Gud för döda. För inför honom är alla levande. Sug på den. Den skickar jag med. Idag har jag försökt att utifrån första Korinthierbrevet ge Bibeln svar på några av de frågorna som vi har om döden och evigheten. Jag hoppas att det ska ge dig lite nyfikenhet. Kanske till och med en viss förväntan. Det verkar ju ändå bra det som ska bli. Vi går genom död till liv. Döden är inte farlig, döden är vägen till livet. Och det är liv som väntar, det är uppståndelse som väntar och det är kroppar som är fyllda av kraft som väntar. Jag vet inte riktigt vad ni sa till fröet, men jag skulle vilja säga till det här fröet. Var inte rädd. Var inte rädd. Det blir ett nytt liv. Och blomman, den kommer att vara så vacker. Och det skulle jag vilja säga till dig också. Var inte rädd. Det nya livet väntar. Och Paulus skriver, vi förkunnar vad inget öga har sett. Vad inget öra har hört. Vad ingen människa har anat. Det som han har berättat åt oss som älskar honom. Det är mycket vi inte vet. Men vi vet att Jesus lever. Vi vet att han är uppstånden. Vi vet att vi kan leva med honom nu och för alltid. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för livet som du har gett oss. Tack för hoppet om en uppståndelse. Därför att du har uppstått så kan vi hoppas att vi ska uppstå. Tack för det nya livet. Hjälp oss Herre att hoppas och vänta på din tillkommelse. Amen.
Tack Elisabeth. Och vi ska alldeles strax fira nattvard tillsammans. Det känns att det passar otroligt väl in i det här sammanhanget idag. Nattvarden som vi påminner oss om hoppet om ett evigt liv genom Jesu död på korset för oss. Visst det vi hört om. Döden är inte slutet. Och Jesus lovar oss att också få fira måltid med honom en gång i himmelen. Det är en tröst och det är ett hopp för oss, så känner jag. Men nattvarden är också löfte om någonting här och nu, så ser jag på det. Att få del av Guds rike idag. Och det tänker jag det är viktigt att ta med sig också. Det är inte bara då, det är nu, idag. Gud vill redan idag hela och upprätta oss som människor. Det är det han har gjort också genom sin död på korset. Och precis som det fröet som Elisabeth lyfte fram här kan vi få behöva känna vilken blomstrande kraft som finns i våra liv idag. Vi är värdefulla i Guds ögon. Han har tagit allt på sig. Och det tror jag är viktigt att ta med sig i nattvarden också. Oavsett vad vi varit med om. Oavsett vad andra säger om oss eller tänker om oss själva för den delen, så vill han idag genom nattvarden säga, du är värdefull i mina ögon. Och vi ska före nattvarden få lyssna på en sång som beskriver just det här. Och den får du ta med in i nattvarden. Den är på engelska, men vi kommer ha en översättning till svenska, en mycket simpel översättning på väggen här av refrängen. Men jag vill ändå bara läsa starten för er på den här. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sums of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Jag kämpar med röster i mitt inre som säger att jag inte räcker till. Lögner som säger att jag aldrig kommer leva upp till kraven. Påminn mig om vem jag är. Jag behöver få höra det. Vi lyssnar till You Say.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. You say I am loved, but I can feel a thing. You say
Vilken helt fantastisk sång. Tack. Då är ni välkomna till Herrens bord. Välkomna att fira nattvard. Så här lyder de välkända orden. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. I nattvarden så bekänner vi våran tro på en uppstånden, levande Jesus. Vi tror att det är hans död som ger oss liv. Vi tror att det är hans blod som renar oss ifrån all synd. Vi tror att det är hans död som har gjort det möjligt för oss att få kallas Guds barn. I nattvarden så möter vi Jesus Kristus. Han säger: detta är min kropp och detta är mitt blod. Ja, vi tror ju inte att det du får när du kommer fram här är kropp och blod. Vi tror att det här är nattvardsvin, alkoholfritt sådant. Vi tror att det här är väldigt vanligt bröd inköpt på en vanlig livsmedelsbutik i Sverige. Varför säger Jesus så? Detta är min kropp. Detta är mitt blod. Jo, han förbinder sig på något sätt med den här nattvarden. Med den här måltiden så är han i den. Han är i den. Och därför säger han att det här är min kropp och det här är mitt kött. Han identifierar sig med oss. Så när du kommer fram här till nattvarden för att ta av det vanliga brödet.